Ja, idag tänkte jag vi skulle ta och tala lite om andens smörjelse. Jag vill starta det här i Romarbrevets 7:e kapitel. Vi börjar från vers 15 och så läser vi ner till vers 25. Där börjar Paulus och säga: ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Ska vi snart se vad han menar. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden, singularis alltså, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det ju inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Och sen går Paulus vidare sen och visar att den här synden är så att säga ett jätteproblem. Och att det finns bara en som kan frälsa oss från denna dödens kropp, och det är vår Herre Jesus Kristus. Och utöver detta då, att vi är fångade, för Paulus sa ju så här i vers 15: ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Vi har inte den urskiljningen vi människor, så vi kan förstå att det är synden alltså som bor i oss, som orsakar allt det här. Vi har egentligen ingen aning om vad det här är. Utan att svärdet kommer in i oss, andens svärd, och börjar åtskilja ande och själ. Och vi har ju gått igenom förut vad som sitter mellan anden och själen. För där sitter nämligen samvetet. Vi behöver alltså få ett rent samvete. Så Gud, han talar inifrån dig genom din ande. Genom sin ande till din ande och påverkar ditt samvete för att du ska lyda honom. Det är den vägen Gud går, och vi tagit upp i de andra programmen här. Och därför går vi då till Hebreerbrevet 4:12 och läser om det här svärdet. Det står att Guds ord, alltså Guds plan och rådslut, det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Här ser vi igen en domare, står det. Vi vet ju att vårt samvete många gånger dömer oss. Och här vill tydligen Gud med sitt ord samarbeta med vårt samvete och lysa upp det så att vi ska bli ledda rätt. Synden här står i singularis, det måste vi ha på det klara, för synderna står i pluralis, men synden är singularis, alltså det som bor i oss. Och det är just det här att vi vill leva vårt liv oberoende av Gud. Vi sitter alltså fast i det här tankemönstret som du kan se på hemsidan. Det här finns ju nedskrivet också, bibelstudiet, och du kan läsa själv vad jag menar. Det är ju den här triangeln med de här tre punkterna som vi sitter fast i vårt tankesätt. Och Gud behöver alltså bryta det här. Och därför går vi då till första Moseboken 3:5. Då står det ju om syndafallet här då. Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. I förra studiet som handlar om syndafallet så tog vi upp den här bilden, och då visar vi att det här handlar om vårt öga, alltså hur vi tänker och på vår väg. Ordet öppnas här, sa vi på hebreiska, kan översättas, göras bredare. Vilket också Jesus bekräftar sen om du läser Matteus 7 där han talar om en bred väg och en smal väg, alltså sättet att tänka. Och det är bara Herren som kan föra in oss på den här smala vägen, annars kommer vi helt automatiskt att vandra den här breda vägen. Och vi läser Romarbrevet 8:5, då står det så här då. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Och du kan ju lika gärna skriva öga efter där det står tänker på där. Och vi sa att syndafallet då handlar om att människan vill göra sig oberoende av Gud. Det finns alltså en andemakt, säger Bibeln, som är kopplad till denna synd. Och den tvingar oss att leva för oss själva och försöka få vinning av andra människor istället för att älska dem. Vi har ingen kraft i oss själva att kunna älska, alltså agape, andra människor. Vi vill så gärna älska andra och ge oss ut helt för Gud. Men vi finner snart att vi totalt saknar förmågan att kunna tjäna Gud med rena motiv. Men Herren, han har berett en lösning på detta problem på korset. Det står i Romarbrevet 6 då. Vi vet, ginosko står det där på grekiska, det betyder genom erfarenhet. Paulus hade erfarenhet alltså att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Singular. Här beskriver alltså Paulus vad som händer när anden börjar föra in korsets kraft in i mitt liv. Vad är det som händer då? Jo, vi börjar bli fria från det här slaveriet inom oss. Som gör att jag alltid lever för mig själv och försöker få vinning av andra människor. Jag börjar nu kunna tjäna Gud, lägg märke till, om jag vill. Och jag kan göra det här utan det här andra motivet. Och det är precis det här som Bibeln kallar för agape-kärlek. Att kunna älska Herren med vårt hjärta, hela vår kraft och hela vårt förstånd. Den frihet vi nu talar om genom korset, är den menad att vi nu ska kunna hålla Mose lag med eller? Frågetecken. Ger den kraft till omskärelse? Ger den kraft till att hålla sabbat med mera? Jag menar, står andens smörjelse verkligen bakom att vi ska kunna hålla stadgar och regel? Och där har jag skrivit då ett svar, nej, ett stort nej. Romarbrevets 7:1 så står det så här. Eller vet ni inte, bröder, jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Och nu ska ni lyssna. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni nu tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, den där, ni vet, synden, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi nu i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad Paulus menar här är: vi är nu fria genom korsets kraft. Så bröder, välj nu inte lagen igen. Vi får absolut inte tänka så att när vi nu har blivit fria genom Jesus Kristus så kan vi hålla lagen. Men i den här nya kraften, när Herren varnar oss, se vad lagen ställde till med förut i era liv. Det var nämligen så att lagen utmanade ögat, eller tanken om du så vill, att vi själva kunde göra eller förmå någonting. Ja, man vill ju nå upp till en rättfärdighet. Och om vi lyder vårt själsliga öga och våra egna tankar, så kommer vi snart att hamna i Romarbrevet 7:15-25 igen. Och efter det kommer då Romarbrevet 8. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och så fort det står i Kristus i Bibeln, så ska du veta det, att då menas den här nya människan, den nya identiteten som är skapad i honom till de gärningar som redan är fullbordade i honom. Det kan du läsa om i Efesierbrevet 2. Som bara anden kan uppenbara för oss så att vi kan se. Och det står i första Korintierbrevets andra kapitel. Alltså du kan inte ens se eller förstå vilka gärningar Gud har berett åt dig, eller komma in i dem, om inte anden för in de här sakerna i våra liv. Och i Romarbrevet 8:4 så står det: så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men den som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Och i vers 9, Romarbrevet 8:9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande hör honom till. Och jag citerar Ernst O'Neill igen här då. Där står det, han säger att när du läser Bibeln, där du läser tänker, så skriv eller tänk öga där, för då kommer det att öppnas mycket för dig. Det betyder alltså tankeliv. Och vi läser Romarbrevet 8:15 då: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Citerar jag Ernst O'Neill här igen då. Det enda sättet vi kan komma in i hela den seger som Jesus har vunnit åt oss på Golgata är att anden tar över vårt ögas plats. Och det är ju så sant. Vi måste byta tankar alltså. Många är de som har sprungit in i en kraftlös och glädjelös kristendom därför att man hade vill göra kristendom till en lag. Vi har försökt att göra kristendomen till en lag genom att ta vad Jesus gjorde på Golgata så har vi genom vår egen viljekraft och en massa rabblande bibelord trott att det ska ha en fysisk påverkan på mig. Befrielsen i våra liv från slaveriet kommer igenom vad han redan har gjort för oss på Golgata. Men det som gör korset verkligt i ditt och mitt liv, det är andens smörjelse. Men för att få andens smörjelse krävs att vi lyder honom. Och jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna 5:31. Ni kan hela tiden gå till våran hemsida där det här står nedskrivet för att följa med. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. Vers 32. Om allt detta kan vi själva vittna, så också den helige ande, vilket Gud har gett åt dem som är honom lydiga. Pågående form står det i. Alltså en pågående lydnad är pågående smörjelse. Så inte undra på att första Johannes talar om att förbli i smörjelsen. Ordet lydiga här, det är ett grekiskt ord som heter petharcheo. Och det betyder att bli överbevisad av en konung till lydnad. Och det har nästan exakt samma betydelse som ordet agape. Ordet agape betyder att underordna sig en konung och hans bud. Det står väl nästan så ordagrant tror jag i Johannes 14 tror jag det. Alltså grunden för hela vår befrielse ligger i att Gud tog människan och omskapade henne på Golgata. Men effekten av det som skedde på Golgata kan bara komma in genom ditt och mitt liv, genom anden. Romarbrevet 6 handlar om denna seger på Golgata. Romarbrevet 7 varnar oss för att gå tillbaka till lagen igen. Och Romarbrevet 8 handlar om anden och verkligheten. Och det här är något som är viktigt som jag säger nu då. Om vi står i andens tjänst så måste han vara initiativtagaren till det vi ska göra. Men om jag blir initiativtagaren till något kristet verk så uppträder ju jag egentligen som Gud. Det är först när anden tar över och blir initiativtagare till våra handlingar som den äkta verkliga befrielsen kommer att infinna sig i ditt och mitt liv. Om du tittar på Jesus själv så kan du se att han aldrig tog initiativet och gjorde saker utan först ha fått instruktioner från fadern om vad han skulle göra. Och Lukas 4 som tar upp Jesu prov, där kan du se hur viktigt det var att han inte gjorde någonting som var utvändigt utan han ville vänta på rösten och instruktionen som kom inifrån från fadern. Och jag kan slå vad om att anden inte skulle ta initiativet och föra oss tillbaka igen in i den lag som håller judarna fångna. Vad skulle då anden vittna för dem om? Att de skulle hålla lagen för att bli rättfärdiga eller? Frågetecken. Så när vi varnas i första Johannes att förbli i smörjelsen, alltså i andens nya tjänst, så handlar det om att i första hand bli kvar där så att anden är initiativtagaren till det vi gör för Herren. Så att ha olja i sin lampa är att anden tar initiativet. Att inte ha olja i sin lampa är samma sak som att jag agerar först i min egen kraft och styrka. Det kan du ju läsa om i Zakaria 4. Det står: inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min helige ande, säger Herren. Då menar han uppbyggnaden av templet förstås. Och jag blir lite ledsen när man läser om såna här konferenser som vi har nu om ledarskap. För egentligen handlar ju det, vad man lär ut där, det är ju egentligen att vi tar initiativet. Alltså, för att få församlingstillväxt så måste vi göra något. Så hoppar vi på ett tåg som handlar om församlingstillväxt genom teknik och metod. Och försöker att piska igång en slags tillväxt i församlingen. Det här är i Bibeln kött och ingenting värt inför Gud. Det är alltså en Ismael. Och ni vet ju vad Abraham gjorde. När han genom Hagar fixade till en liten Ismael. Och det är ju en bild på att vi använder världen för vår hjälp. Och det hatar Herren. Det står till och med att gör vi det så får vi honom som fiende. Och det är inte så trevligt att ha en allsmäktig Gud som fiende. Lukas 4 och 18. Där kommer ju välkända verser när Jesus predikar i synagogan i Nasaret. Och då säger han så här. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och att predika ett nådens år från Herren. Ja, det är väl ganska tydligt här att det är anden som är initiativtagaren här. Jesus blev ju född till att göra de här sakerna. Men det är smörjelsen genom anden som tar initiativet och för oss in i de förutberedda gärningarna som gäller ditt och mitt liv. Om vi inte förblir i smörjelsen så kan vi inte heller göra de saker som Gud har planerat för oss. För det är alltid anden som måste ta initiativet till det vi gör. Och tydligen i ändens tid så kommer striden att gälla just detta att förbli i smörjelsen. För det står i 1 Johannes 2, 26-29 ska vi läsa här. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbliv i honom så som den har lärt er, ja, kära barn, förbliv i honom. Så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Och ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Tydligen handlar detta om att förbli i smörjelsen. Och orsaken till att vi ska förbli i smörjelsen, alltså i anden, det är bland annat att vi har ingen aning om vad Gud har planerat för våra liv. Och vi läser i 1 Korintherbrevet 2, så får vi se här då. Men vi känner som skriften säger från vers 9 till, ska se vad det är, från 9 till 14 läser vi. Men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande, alltså vad Gud har berett för kallelse, för gåvor, vad vi ska tjäna och allt det här. Det kan bara anden föra oss in i. Vem vet, vers 11, vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande, så vet heller ingen vad som är i Gud eller i Kristus utan Guds ande. Vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också med ord som mänsklig visdom, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig, eller som det står på grundtexten, en själisk människa, en som drivs av köttet alltså, tar inte emot det som tillhör Guds ande. Alltså hon kommer aldrig att komma in i sin kallelse överhuvudtaget. Det är en dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Ser ni att det har med smörjelsen att göra? Det är endast smörjelsen som kan föra in dig och mig i de gärningar som han redan har berett åt var och en. Och nu läser vi i Efesierbrevet 2, vers 8-10. Där står det: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och vi sa förut att något som är skapat i Kristus Jesus eller i Gud faktiskt är skapat innan den här tiden ens fanns. Så det är inte mycket vi kan göra åt det, utan annat än att böja sig ner inför honom och låta anden tala om det. Alltså om inte vi förblir i smörjelsen och väntar på Gud, så kommer du och jag aldrig in i de här gärningarna. Vi kan aldrig utföra en tjänst för Gud om vi inte blir smorda. Precis så var det ju i Gamla testamentet också. När smörjelsen börjar påverka ditt liv och du mer och mer går in under den, så kommer du att röra dig emot det område du är kallad och förberedd till. Alltså varenda människa är redan korsfäst i Kristus och omskapad i honom. Men i den nya skapelsen i Kristus kan du inte gå in om du inte är smord och invigd av honom till det. Jesus måste genom anden få bli vår mästare och vår hjälpare. Romarbrevet 6:6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Det här alltså, de här bibelorden som jag läste nu då, de kommer aldrig att bli levande och verklighet i vårt liv om inte anden får ta ögats plats. Och det är ju inte undra på i Efesierbrevet 1, vers 17 och 18, där Paulus ber om att deras ögon ska öppnas. Då menar han alltså inte våra ögon, utan han menar egentligen att anden ska ta vårt ögas plats. Och faran är här att om vi inte får kunskap om det här, att alltså vår nya människa, vi kan inte tjäna Gud i vår gamla människa. Att om vi tror att vi är korsfästa med honom och samtidigt tror att vi kan göra ett kristet verk hur jag vill och när jag vill, så kommer vi ganska snart att falla tillbaka i den kötsliga naturen igen. Det var ju så här att Johannes, han fick gå före Jesus och predika, och Johannes sa, Lukas 3:16. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Johannes predikade alltså omvändelse, men han sa även att Jesus kommer och han ska döpa er i anden. Vi predikar ofta att på korset får du syndernas förlåtelse. Men Jesus såg korset som starten och medlet med vilket han skulle kunna föra in hela mänskligheten in i hans plan. Jesus såg alltså korset som sitt eget offer för att kunna rena oss från all synd och kunna förklara oss rättfärdiga genom tron på honom. Och för att anden skulle kunna komma in i våra liv så att vi skulle kunna leva ut Jesus livet här i världen och bära frukt åt Gud. Men anden kommer aldrig på kött, står det i Gamla testamentet. Tänk, Jesu offer, han var tvungen att komma ren som ett rent lamm för dina och mina synder och dö för oss. Och tror vi på detta mirakel som gjordes på Golgata, då kommer anden in i ditt och mitt liv med allt vad det innebär. Din nya skapelse i Kristus Jesus och allt vad han har gjort blir en verklighet in i ditt och mitt liv. Det är fantastiskt, korset. Apostlagärningarna 2 och 33. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Jesus, som var Abrahams säd, singular, han hade alltså fått löftet om evigt liv, alltså den heliga ande. Och Jesus, han utgjuter nu anden, evigt liv, på pingstdagen, över den som förklaras rättfärdig genom tron på hans offer på Golgata. Anden handlar alltså om ett helt nytt liv i Kristus Jesus, som han för in dig i. Och nu börjar du tänka helt annorlunda. Gud börjar att påverka ditt sinne och nu börjar hans öga eller anden ersätta vårt öga. Alltså det sätt vi tänker eller vår väg. Och ni vet i Jesaja 55 så står det bland annat att hans väg är mycket högre än vad våra vägar är. Så vi gör rätt i att byta bort vår väg innan det går oss illa. Kristi kors gör alltså bort vårt gamla jag. Men det är bara andens smörjelse som kan föra fram det nya jaget, som verkar tillsammans med Jesus i våra liv. Många börjar bra och bereder plats in i huset för att Herren ska breda ut sig. Men så slutar man och lagen kommer in och Jesus försvinner mer och mer. Snart står han utanför huset och klappar på. Och det kan vi se i Uppenbarelseboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så vill jag citera Ernst O'Neill igen, ett stycke här. Många förstår inte innebörden riktigt i den här versen. Allting börjar med att vi har måltid med anden. Vi är födda av Gud och anden kommer till vårt hus som en gäst för att äta med oss. Vi har hand om möblemanget och vi låter anden få den plats vi tycker att han ska ha. Gentleman som han är sitter han där och har en måltid med oss. Nu är det vi som är initiativtagaren till den här måltiden. Det är vi som styr över möblemanget i huset och över alla sittplatserna. Men det kommer att komma en tid för den troende när han kommer att märka att han är på väg att förlora allting på grund av det gamla jaget. Det måste bli ombytta roller, för anden måste ta över rollen som värden och han kommer att ta måltid med mig. När den tiden kommer är det dags för oss att överlåta både huset och möblemanget till honom Och han säger då åt mig var jag ska sitta och även bestämma vad jag ska äta. Det är först när vi kommer fram till denna punkt, när vi överlåter vårt hus, alltså hela vårt innersta till Herren, som vi kan uppleva fullheten i smörjelsen i den helige ande. Och det kan bara ske när vi underordnar oss den helige andes ledarskap över våra liv. När anden smörjer oss så är det Jesu liv som han vill ska manifesteras för andra i den här världen. Det är smörjelsen som ger oss Jesu tankar. Det är smörjelsen som förvandlar vårt samvete till en fest och en glädje istället för fördömelse. Och det är smörjelsen som öppnar upp för dig att sprida den här glädjen och den här friden till andra i församlingen, så att även de påverkas av den. Det är smörjelsen som kommer över dig med en kärlek som du vet inte kommer från dig själv. Det är smörjelsen som kommer över ditt liv med en kraft du behöver och som beskyddar dig från synden. Ska vi ta och titta lite på ingredienserna man använde när man framställde smörjelseoljan i tabernaklet. Och det här är alltså en bild på vad anden vill föra in i ditt liv. Först har vi då myrra. Det användes till att lindra smärta. Och det är precis vad anden kan göra i ditt liv. För han heter ju även tröstaren. Tröstaren. Omedelbart när du möter motstånd och får förtal och får lida för Jesus, så kommer smörjelsen där och tar bort din smärta. Så du kan fortsätta att fästa dina ögon på Jesus, så att du inte glider in i jaget igen. Och vi vet att i det här jaget så finns det någonting som är som en dold sida, som vi inte gärna vill se, utan den heter självömkan. Och det har vi nog haft lite till mans här, eller till kvinns. Och det här är alltså en gåva ifrån Gud. Andens smörjelse är en gåva ifrån Gud. Apostlagärningarna 2:38-39. Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Kalmus är en annan del av den här smörjelsen. Den tar bort surheten i magen. Alltså den befriar oss från gamla oförrätter och gammal bitterhet och gamla sår. Vi slutar helt enkelt upp att sura och vilja ge igen. Det hjälper oss smörjelsen med. Så att vi kan försöka se Jesus i andra människor istället. Det är en underbar välsignelse. Kanel känner vi ju till. Det är ju gott i filmjölk. Det fanns även i smörjelsen. Och det står att det har en uppiggande förmåga. Den skänker alltså villighet att tjäna honom. Sen har du kassia i smörjelsen, och det handlar om styrka och kraft. Andens smörjelse ger oss alltså förmågan att kunna gå igenom så svåra saker som du vet att det här skulle du aldrig klara annars utan Gud. Och Paulus, han beskriver ju det här i andra Korintherbrevet 12. Då säger han att han har fått en törntagg i sidan, och han ber Herren där att han ska ta bort den här ifrån honom. Men så i vers 9 så svarar Gud Paulus då: men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Så smörjelsen är tydligen som starkast där svaghet, där vi upplever att det här klarar vi inte. Det här är smörjelsen som starkast. Därför vill jag också hellre berömma mig om min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Att smörjelsen ska vila över honom. så glädjer jag mig över min svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Och annars är det ingen mening med att lida, ska jag säga, men sker det för Kristus, då har det ett syfte. Ty när jag är svag, då är jag stark. Här kan vi se att smörjelsen är faktiskt samma sak som att vandra i nåden. Och nåden är det Gud redan har utfört i Jesus Kristus när han omformade hela människosläktet i Kristus redan innan den här världen fanns till. Det är fantastiskt, denna nåd. Och vi vet ju att när Jesus kom och man fick se honom, så var han full av nåd och sanning. Exakt samma sak som Mose fick se på klippan. Ni vet, när hans härlighet gick förbi honom. Han var full av nåd och sanning, står det på hebreiska. Det här, det innebär att det finns en smörjelse och en invigning, alltså, till en underbar nåd som Gud har beskärt dig och mig redan innan vi låg i vårt modersliv. Så var det alltså bestämt vilken smörjelse och vilken nåd det skulle komma över ditt och mitt liv. Det är alltså smörjelsen som ger oss kraft att kunna bära och gå igenom vilka saker som helst. Alltså de som han har bestämt att du och jag ska gå igenom. Inga andra saker som vi hittar på, alltså. Därför kommer ingenting att vara för svårt för oss när vi vandrar i nåden och har Jesus vid vår sida. Och det står om i Matteus 19 och 26, så står det om: men Jesus såg på dem och sa, för människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Om man skulle kunna säga, men med Gud är allting möjligt. Ja, hur vandrar man med Gud? Jo, man vandrar i Guds vilja. Och vandrar du, min vän, i Guds vilja, så kommer han att höra dina böner. Det är ju en otrolig sak, det att Gud kommer att höra och svara på allting som gäller din tjänst på din väg med honom. Då har vi bara en grej kvar i den här smörjelsen, och det var ju nästan den viktigaste. Det var olivoljan. Olivoljan i smörjelsen står först och främst för ljus. Och utan ljus vet vi ju inte vart vi ska vandra, eller hur? Och ljus står också för seger. Men oljan är också en bild på att den jämnar ut friktioner mellan människor i församlingslivet. Och det är ju bra att ha smörjelse där så många personligheter med så många gåvor och så många tankar och så mycket längtan ska samlas. Då behöver vi smörjelse så att allt går framåt gnisselfritt.